berättigat. Tisdagen den 16 visade denna tidning ett reportage som jag nyss nämnde. Ett reportage med samma 9-åring som framgick det hade uppnått EU via en spansk enklav på Marokkos kust. Denna anstormas oupphörligt av personer som trots taggtråd och andra hinder vill flytta till EU med det som EU erbjuder. Reportaget var inkännande och innebar i förlängningen en vädjan om fri rörlighet över världen. Om denna vädjan, ofta framförd av varmhjärtade krafter i Sverige, hade hörsammats, hade resultatet blivit ekonomiskt och socialt kaos. Insikt om detta är ouppnåelig för dominerade massmediala krafter styrda av moderlig och faderlig instinkt och av denna instinkt styr att arbeta för vårt eget samhälles undergång. Man ser individen, men inte den samlade effekten av miljoner individer. Ja, det var min kommentar till detta. Vad du säger?
Ja, där vill jag ju direkt säga att det är inte alls så, utan den här tidningen, den utnyttjar människornas välvilja och medhjälpsamhet,
ja,
i en kall egen ekonomisk beräkning. Det är inte så att den tidningen besjälas av något medlidande. Akna, ja, det medlidandet skulle i så fall gälla tidningen själv. Men här utnyttjar man till det yttersta människors medfödda hjälpsamhet och medfödda inställning att hjälpa det särskilt utsatta. Det utnyttjar den tidningen för att det ska inte sättas några som helst gränser eller spärrar, utan maximalt antal ska komma särskilt till Malmö,
ja,
för att då genom ytterligare avsättning av den tidningen, alltså fler då som kan köpa den och fler som annonserar i den,
ja,
kunna rädda den tidningen ytterligare några månader,
ja,
ifrån att lämna scenen.
Ja.
Det är ju den tidningen som genom sin propaganda i 30 års tid har lett Malmö fram till den katastrofsituation som man kunde skönja redan i slutet på 80-talet,
ja,
när vi varnade för det.
Ja.
Och den katastrofen, den har kostat enorma belopp.
Ja.
Malmö tar ju emot varje år, ja, minst 4 miljarder,
ja,
för att Malmö är så fruktansvärt misskött. Och Sydsvenskans, nu sa jag själv namnet, men du hade ju redan sagt det, den här förfärliga tidningen, den går här i politisk armkrok med socialdemokratin,
ja,
som tror att de kan få fler röster genom att det kommer hit fler personer som är beroende av samhällets stöd.
Ja.
Och där framställer sig socialdemokraterna som den främste garanten för detta stöd.
Ja.
Så ska då den tidningen och socialdemokratin kunna fortsätta härja i all evighet. Så är ju naturligtvis beräkningen.
Ja.
Och det här reportaget som du nu nämner, det är ju helt i linje med detta som vi har berättat om nu i många, många år.
Ja.
Men folk fortsätter att skyffla in pengar till den tidningen och det är ju verkligen beklagligt.
Ja, det stämmer. Men alltså det här budskapet gäller stort sett hela medievärlden. Det här moderliga och faderliga förhållningssättet till världens barn och deras mammor och pappor. Jag såg så sent som i att det var väl nu i morse. Det var återigen en massmedial person, kvinnlig sådan, moderlig, som nu återigen då som kommenterade i samma anda den här kaoset som nu äger rum runt omkring och med väldiga flyktingströmmar. Och de nämnde inte att de här flyktingströmmarna genereras i huvudsak av den islamiska världen, nästan uteslutande på grund av inbördeskrigen som råder i den man då kallar för den islamiska världen. Och sen då präglas av den här åskådningen med dess uppdelning i olika islamtolkningar som nu har drabbat samman. Och det genererar väldiga flyktingströmmar. Och människor lider nöd och de då drivs bort ifrån sina normala bosättningsorter och sina försörjningsmöjligheter. Det var någon som sa då att det var ungefär som att man ett Trelleborg eller ett Borlänge om dagen drivs bort ifrån sina normala bostadsorter och försörjningsmöjligheter och då ut i ovisshet. Och då den här inkännande varmhjärtade personen som berättade om detta menade då att det var i förlängningen av hennes sätt att agera och resonera att här måste alltså omgivningen ta sitt ansvar. Och det innebär alltså att omgivningen ska öppna sina samhällen för de här väldiga de här flyktingmassorna som det islamiska inbördeskriget har dragit med sig. Och det resultatet av ett sådant öppnande, det blir växande kaos. Och det ser vi mycket tydligt i vårt eget samhälle, och inte minst i Malmö. Där vi har alltså fått en mycket stor befolkningsökning. Och i hela Sverige ungefär 1 miljon på 15-20 år. Det är alltså i allt väsentligt från den islamiska världen. Och det drar de här inbördeskrigs- och våldsförutsättningarna med sig. För att även om merparten av de här människorna inte är våldsamma så finns det, växer det ändå fram i utanförskapet och det islamiska parallella samhället och i de parallella ekonomierna. Där växer kriminaliteten och våldet ändå. Och så att om man nu följer de här inkännande människorna som störs av sitt goda hjärta, om man följer deras rekommendation, då får vi säga alltså ett växande kaos i vårt eget samhälle och ett växande våld. Och demonstrationer hit och dit hjälper inte, därför att förutsättningarna för det växande våldet, det skapas genom att bland annat vårt eget samhälle öppnas för massinvandring från den islamiska världen. Och det är, men alltså de här konsekvenserna, de säger inte de här människorna, utan de låter sig ledas av sitt medlidande. Och resultatet blir, som jag nämnde i min lilla skrivelse, det blir alltså i förlängningen vårt eget samhälles undergång. Eller vad säger du?
Ja, jag tror inte att de i grunden har den uppfattningen, utan det beror på ett mycket, mycket ytligt bedömande.
Ja.
För att om de blir tillfrågade, om de öppnar sin egen dörr,
ja,
till sin egen bostad,
ja,
åt obegränsat antal vilt främmande personer,
ja,
så tror jag nog de flesta skulle säga nej.
Ja, det gör de.
Ja, och det lilla antal som, ja, skulle säga ja genast skulle, tror jag i alla fall, efter en vecka allihopa, ja, säga nej.
Ja.
När de själva fått uppleva vad det innebär.
Ja.
Att deras bostad skulle helt enkelt rensas. Och ja, de skulle dessutom grisas ner något otroligt.
Ja, visst.
Och om de har andra människor i den bostaden som de har något ansvar för,
ja,
så skulle de inte kunna stå upp till det ansvaret, nej, längre. Det gäller dels barn och dels gamla, men även naturligtvis husdjur.
Ja, visst.
Därför att den människomängd som då skulle komma, bland dem skulle finnas kriminella element.
Ja, visst. Det stämmer, det är alldeles.
Ja, alltså det är ren självbevarelsedrift.
Ja,
hade då tagit överhanden.
Ja, naturligtvis. Alltså, det är ingen tillfällighet att vi har dörrar för våra bostäder, att vi har lås på de dörrarna, och de här låsen, de blir allt mer så att säga, medvetet utformade på sådant sätt att de ska försvåra inbrott. Och det är inte alltid att det räcker, för att inbrottsvågen den har dragit fram över vårt land, och det är inte bara här. Utan
ja, då är du inne på detta att skulle någon ändå fortsätta på det viset, så är det andra ingripet, därför att försäkringspremierna blir alldeles för höga.
Ja, ja.
Och det drabbar de andra, och då kommer de att se till att de här personerna, om inte annat så ställs de under förmyndare,
ja,
som ser till att de har lås och bom om sina tillhörigheter och sitt ansvar, eget ansvarsområde.
Just det, alltså om man inte avskärmar sitt eget ansvarsområde och sina egna tillhörigheter, då kommer allt detta att gå förlorat. Och det är en generell regel. Det gäller överallt. Man kan inte ha ett samhälle där alla dörrar är öppna. Därför att då försvinner det som finns bakom dörrarna. Därför att alla människor är inte goda och oegennyttiga. Utan där finns andra också.
Jo, jag vill påstå, Bengt, att alla människor är goda och oegennyttiga, men inte hur långt som helst.
Nej.
Där finns gräns för dig.
Ja, men där finns också människor som missbrukar andras godhet och oegennytt.
Ja, visst finns det där. Som nu den här tidningen du nämnde till exempel. Och om inte annat så kommer ju överväganden in den här oegennyttan och det här medhjälpandet. Det kan ju bringas att upphöra för tidigt. Ja. Om inte det utövas med eftertanke.
Ja.
Alltså man kan upprätthålla den här givmildheten i längden,
ja,
och om den görs med eftertanke.
Ja.
Och då är man ju till exempel inne på det här tiggandet, att
ja,
om man vill hjälpa till så ska man hjälpa de organiserade insamlings- och institutionerna,
ja,
istället för att ge till första bästa som har bedjande ögon.
Ja, nej.
Och det är ju likadant med detta, att för att rimligt portionera ut medkänslan så måste man ha kontroll över den, och då kan man inte lämna den helt okontrollerad genom att öppna dörrarna och låta alla komma in och förse sig bäst de vill och kan. Det går inte i praktiken.
Nej, det går inte i praktiken.
Och det är här massmedias uppgift i ett samhälle som bygger på åsiktsfrihet och demokrati, att upplysa om båda de här förhållandena,
ja,
och upplysa allsidigt och sakligt.
Ja.
Men när då vissa aktörer inom massmedia i egen intresse gör precis tvärtom,
ja,
då förstörs förutsättningarna för demokratin.
Ja, det är rätt. Och den förstörelsen den har ägt rum alltså mycket, mycket metodiskt.
Ja, och länge.
Ja, och länge. Och de här ensidigheterna har man hört i hur många år som helst. Och den här typen av inkännande människor, de har framträtt oemotsagda hur länge som helst. Jag kommer också ihåg att vår nuvarande ärkebiskop, Jacqueline, hon utropade när hon blev utnämnd till arkebiskop för att visa sin tolerans och sin öppenhet inför andra åskådningar. Allahu Akbar. Och det tycker jag, det är alltså ett värdenihilistiskt uttal.
Ja, nu är det ingen som vet vad värdenihilism innebär, alltså, utan vi kan direkt konkret då framhålla att hon ställer sig inte negativ till judeförföljelse.
Nej.
Och hon ställer sig inte negativ till alla de andra ingredienserna i islam.
Nej.
Och där håller de ju på nu senast igår om det som de gör vart enda år inför Ramadan.
Ja.
Nämligen att det blir klirr i handelns kassor.
Ja.
Nu var det livsmedelshandlare som skulle få sålt mer,
ja,
om de hade både midsommarkonsumtionsvaror och ramadanvaror i,
ja,
sitt sortiment. Så glädjande det var med klirr i kassorna,
ja,
och rotation i handeln tack vare islam, tack vare ramadan.
Ja.
Ingen upplysning alls om att om människorna inte köper det så hade de köpt något annat.
Ja,
och det blir samma klirr. Det är precis likadant varenda år. Det är Sveriges Radio som ligger bakom den här islamiseringskampanjen.
Ja, det är rätt. Alltså det skapar också ett samhällsklimat där den här, som jag kallar värdenihilism, det vill säga föreställningen att alla åskådningar, alla politiska ställningstagande utom främlingsfientlighet och rasism, de är egentligen precis lika bra.
Ja, men folk vet inte vad en åskådning är.
Nej, men alltså, resultatet blir, det blir att den här försvarslösheten och oredan, den blir alltså total. Och dessutom är det ju så att det är inte god ton i väluppfostrad sällskap att ta upp de här frågorna och inte ens att nämna ordet islam. Det är inte god ton.
Nej, det är det ju inte, därför att det ska ju hyllas och dessutom vet folk inte vad det är, så det är inte lönt att ta upp en diskussion om det.
Nej, just det. Och det vet också de människor som är som har en annan uppfattning än det här medlöperiet och den här ordningslösheten. I eget intresse så avstår man då att ta upp det, därför att man vill inte skapa dålig stämning och man vill inte skapa misstänksamhet som riktas mot en själv. Att man kanske, det kanske har insmugit sig en rasist i sällskapet. Eller islamofob, vilket är nästan lika illa.
Ja, ja.
Så att resultatet blir en tystnad, en utbredd tystnad, nästan total. Därför att människor vill inte utmana. Jag kan också ta upp en annan sida av den här situationen som nu har blivit ett resultat av det världsomspännande ansvarstagandet och den i det närmaste totala kravet på tolerans. Och därför det stod en bostadsbörs, alltså så heter något företag, någonting som säljer bostadsrätter, kallad Värdeguiden, som annonserar på busskurorna i Malmö, berättar glädjestrålande att bostadspriserna i Malmö har stigit med 7% på 3 månader. Girigheten hos lyckliga innehavare stimuleras. Girighet är annars en ful egenskap i det hjärtegoda landet, besjälad av en önskan att frälsa världen. Denna önskan har drivit upp bostadspriserna som en följd av den befolkningsexplosionen som är ett resultat av helgonens önskan att frälsa allt som går och står. Den nödsakade köparna är möjligtvis inte så lyckliga, men den sidan uppehåller man sig inte vid. Oredan i beskeden är slående, men döljs av den allmänna stupida tonen. Finanskommunalrådet Stjärnfeldt Jamme har förklarat sig vara stolt över att så många vill bosätta sig i Malmö. Vi får förutsätta att hon är stolt över att denna utveckling resulterat i så många vinnare och förlorare på bostadsmarknaden. Frågan är om hon lojaliserar sig med vinnarna eller förlorarna. Frågan kan förorsaka en viss förvirring i socialdemokratiska led. Det var min kommentar vad den säger om det.
Ja, men den förvirringen, den håller de ju i schack genom att förvilla hela allmänheten.
Ja.
En och annan genomskådar, exempelvis Siv i Lund.
Ja.
Ja, men det stora flertalet, de har inte möjlighet att genomskåda det, utan de tror på det som deras föräldrar har sagt att de ska tro på.
Ja, ja, ju säger det. Och de tror på det som står på busskuren.
Ja, ja.
Att bostadsrätter, de har stigit med 7% på 3 månader.
Ja, ja.
Och utan att tänka på, kanske tänka allt för långt eller tänka närmare på konsekvenser.
Ja, och på orsakerna.
Ja, och framförallt inte på orsakerna.
Nej, absolut inte på orsakerna.
Orsakerna nämns aldrig.
Ja, men det du inledde med, det sammanhänger ju också med hur det här presenteras nu. Ungerns beslut att bygga ett staket som är 4 meter högt längs hela gränsen till ska vi säga till Serbien, är det?
Ja, det är till Serbien, ja.
Ja, och den gränsen skulle vara 17 mil, sa de.
Ja.
Men gränsen Skåne och Blekinges gräns till Sverige, den är ju åtminstone 25 mil.
Ja.
Så det är inte så farligt mycket på det viset.
Nej.
Men och det framställs då som något fruktansvärt. Men,
ja.
Men det är ju så att varje land har ju faktiskt ett ansvar för sitt område.
Ja, visst.
Och det, vad jag förstår, har det inte alls med någon rasism att göra, utan det är bara det att det kommer för många.
Ja.
Och då går det inte att ta emot hur många som helst, utan man måste på något sätt åtgärda det.
Ja, det är rätt. Jag såg det rätt.
Och bara säga det också. Och det kan man ju direkt föra över på det här med att man faktiskt, med tanke på sitt eget ansvar och ansvar för andra,
ja,
måste låsa sin dörr.
Ja, det måste man.
Det måste man göra. Man måste i alla fall, när det är risk att där skulle komma in andra. Och man ska absolut inte öppna den på vid gavel och göra bekant att alla är välkomna. För då blir detta raserat fullständigt.
Ja.
Och här måste man alltså, om man ska kunna upprätthålla den europeiska unionen, så måste man snabbt ta tag i de här frågorna och kraftigt begränsa den här inflytningen.
Ja.
Och samtidigt se till att gå på offensiven i utflyttarsamhällena för att avlägsna islam därifrån.
Ja.
Så att de utflyttarländerna kanske istället blir inflyttarländer.
Ja.
När de utnyttjar sina naturliga förutsättningar beträffande produktion av allt som alla människor gärna vill köpa.
Ja.
Så går ju det. Exempelvis Israel har ju verkligen utnyttjat sitt område.
Ja.
Och där i de områdena finns rent generellt ingen brist på kapital.
Nej.
Där finns väldiga kapitalförekomster, både i finansiellt kapital och i kunskapskapital.
Ja.
Men allt det raseras av den här förfärliga vidskepelsen.
Ja.
Islam. Där kom ju rapporter i morse om inte hur många döda det var i sammandrabbningar i Yemen.
Nej, just det.
Och där är i Libyen och där är i Syrien och det alldeles förfärliga dagliga förhållanden för människorna där.
Ja, just det. Jag såg i Sveriges Television igår kväll ett reportage om just det här med att ungarna har byggt den här muren. Eller de har byggt ett staket.
Jag ska bygga.
Kanske ska bygga, ja. Och hon, den här kvinnliga reportern, eller nyhetsuppläserskan, som är mycket vanligt förekommande. Hon blev rent stirrig i blicken när hon av uppskärning när hon berättade detta. Det fanns ett mycket starkt känslomässigt engagemang och mycket fördömande. Det var inte uttalat mord, men ansiktsuttryck och den här stirriga blicken hon fick, det var ett uttryck för den motvilja hon uppenbarligen kände inför den här åtgärden. Att man hindrade då människor i alla möjliga åldrar och även barn att då söka ta sin tillflykt till, i det här fallet Ungern. Och man hänvisade då till högerextrema partier i Ungern som driver fram den här typen av beslut.
Ja, och då är massmediesystemet sådant att ingen tillåts fråga henne med samma publik om hon är beredd att ställa sin egen bostadsdörr på vid gavel.
Nej, det frågar man inte. Men alltså avslut på program eller i reportaget avslutades med att man en ungers politiker förklarade att man kan inte ta emot ett obegränsat antal utifrån. Därför man kan inte hantera det. Men alltså det var den allra sista inslaget. Alltså den dominerande tonen i reportaget, det var just det att man var förfärad över den här åtgärden framdriven av högerextrema partier i Ungern. Det var ändå huvudintrycket. Och sen om man nu inte köper det budskapet och man förstår att det budskapet det håller inte, då hör man det här sista som de avslutade med att Ungern har inga möjligheter att ta emot ett obegränsat antal. Det hör man det. Men alltså om man nu är engagerad på den motsatta sidan att EU ska vara beredd att ta emot ett obegränsat antal, då hör man inte den invändningen som kommer till sist. Och jag föreställer mig att med den indoktrinering som äger rum här så kan jag mycket väl tänka mig att väldigt många, de står på den första linjen. EU ska vara beredd att ta emot hur många som helst. Och att inte göra det, det är praktiskt taget brottsligt.
Ja, och likadant att det är EUs fel att här är folk och tiger på gatorna i Malmö.
Jaha.
Det är EU som borde agera och göra någonting åt det.
Ja. EU gör åtskilligt, men EU har inte ansvar för allting. Utan är det de länder som de här kommer från, det är Rumänien i huvudsak, de har ett ansvar för sina egna medborgare.
Ja, och de här människorna har faktiskt ett ansvar för sig själva.
Naturligtvis.
Och här är ju många nationaliteter i Malmö.
Ja.
Men de tiger inte, utan de utför arbete.
Ja, så är det. Alltså de är låsta i sitt samhälle och det är precis som det är människor som lever i det islamiska samhället och inskolade där, de är låsta i det samhället och de har mycket svårt för att ta sig ur det. Det går, man kan, men det är förenade svårigheter. Och det är likadant på det zigenska samhället, det är mycket låst av sitt historiska arv och det går mycket långt tillbaka och det innehåller mycket strikta regler om hur det zigenska livet ska utformas. Så det ger det här urusliga resultatet.
Ja, jag har sett
merparten av de här människorna.
Jag har sett en nu några gånger och skulle våga påstå att Hon hade mycket väl kunnat tjäna pengar genom att passa andras barn.
Ja,
andra som är ute och arbetar har svårt att få tillsyn till barnen. Ja. Och så har det varit här också för oss. Det är ofta så fortfarande att det finns människor som mot betalning passar andras barn.
Jo,
ja, och då där kommer sådana här vänsteraktivister förbi. Ja, men visa ett arbete då som hon kan ta. Visa ett arbete.
Ja, ja.
Och jag brukar säga att den som utför arbetet bättre och billigare än andra får arbetet.
Ja, visst.
Och för hennes del, hon verkar vara en snäll och omtänksam person. Hon hade säkert kunnat passa en 5-6 barn eller fler.
Ja, visst.
Men då säger de att barnen ska ha professionell ledning under de åren. Det kan man, det är inte bara tillsyn.
Nej, nej.
Men då det är facket som är med där då och fördärvar
alltihop. Ja, Jo, det är sant. Alltså, man kan rekommendera zigenarna att göra det, att lämna det zigenska samhället och den zigenska gemenskapen.
Jo, men inne i det zigenska samhället så där tigger de inte av varandra.
Nej, det gör de inte. De skälar från varandra också. Det vet jag, för jag har haft mycket med zigenar att göra för.
Alltså.
Mitt yrke. Och de berättade då att det var mycket viktigt att jag levererade på posträttar för att de kan skriva över bilar och sånt på varandra till varandra och så vidare. De litar inte på varandra.
Nej.
Så att ohederlighet finns även inom det zigenska samhället.
Ja.
Mellan dem.
Alltså.
De litar inte på varandra.
Ja, men det vill jag verkligen låta vara osagt här som ansvarig programledare, att det skulle gälla hela den människogruppen och folkgruppen.
Ja, det vet jag inte, men jag vet varför. Det var det jag hörde där.
Ja, det var de som du träffade på där. Ja, det finns ingen anledning att tro att det gäller alla de personerna.
Nej, jag vet inte. Jag har inte den kunskapen.
Nej.
Jag kan avsluta med att där stod en annan artikel den 12/6. Den var undertecknad av Anna Jänke, moderat arbetsmarknadsnämndens ordförande i Helsingborg. Carl Johan Sonesson, moderat oppositionsledare Region Skåne. Och där står så här: värdesätt nyanländas kunskaper. Att högutbildade invandrare tvingas köra taxi istället för att arbeta.
Ja, vi kan nog räcka med det, för jag vet inte om vi har någon till rätt att citera hur mycket som helst.
Nej, just det. Men där står i varje fall så att nyutbildade eller högutbildade invandrare, de ska inte tvingas köra taxi. De ska istället anställas med den kompetens de har.
Ja, men om det då är läkare till exempel, så kan ju de här båda undertecknarna börja med att låta sig behandlas av en läkare som de inte kan prata med beroende på språksvårigheter.
Och där står också att integrationen är Sveriges största problem.
Ja, så.
Ja, de skriver det. Jag har skrivit följande kommentar. Vi har hört det förut. Det är högutbildade invandrare som kör taxi. Integrationen som är en av Sveriges största utmaningar. Under tiden växer gettorna och de parallella samhällena och de parallella ekonomierna. De högutbildades kunskaper bör komma till användning i dessas hemländer, kan man tycka. Men den invändningen hörs aldrig, utom i Skånepartiets närradio. För många år sedan när denna utveckling startade invändes det indignerat att väst dränerar utvecklingsländerna på begåvningar, men så säger man inte nu. Ett sådant dränerande ska nu få oss att gnugga händerna. Oegennytta och egennytta vispas ihop i en smet. Det föregivet nya initiativen är inte nya. Vi har hört om dem under många år. Initiativen löste inte svårigheterna då. Det kommer de inte att göra nu heller. Enda lösningen om vi vill bromsa utvecklingen mot kaos är att stoppa invandringen och lämna föreställningen omhuldad av politiker och mediekretsar att det är Sveriges uppgift att frälsa världen. Ja, det var min kommentar till den artikeln.
Ja, jag vill bara framhålla att detta är Skånepartiet Malmös närradio. Du sa något annat.
Nej.
Men det är viktigt att framhålla det. Och sen är det ju också så att där är ju gjorda mycket stora investeringar i den här kunskapen som då en hel del tydligen påstås ha i varje fall.
Ja.
Som då påstås vara läkare och ingenjörer och allt, professorer och allt möjligt.
Ja.
Det har ju det samhället stått med, såvida inte det är ju deras familjer har betalt allting själva.
Nej.
möjligt.
Så det blir ju på det viset en väldig samhällelig förlust för utflyttarsamhällena.
Det är mycket, mycket stor den samhälleliga förlusten.
Ja, visst.
Och det påpekar man för. Just detta att väst lockar till sig högutbildade folk från tredje världen.
Så ja, där bygger de skolor och har skolundervisning och högskolor och universitet.
Ja.
Och specialistutbildning för sina begåvningar.
Ja, visst.
Och de här begåvningarna tackar för sig då genom att inte betala tillbaka till det samhälle som har hjälpt dem.
Nej.
Utan hoppar in i ett annat samhälle utav rent egoistiska skäl. För de kanske får 5 gånger bättre reveny eller återbäring där.
Ja.
I de här nya samhällena de tar sig till.
Ja. Alltså går man tillbaka en hel del år innan inbördeskriget i den islamiska världen bröt loss, och det vill säga de sekulära diktaturerna fortfarande hade grepp om situationen. Då var det alltså betydande utflyttning av vad man då sa begåvningar ifrån bland annat den islamiska världen, men alltså från alla möjliga länder i då vad man kallar för den tredje världen. Och det är Det betraktades som väldigt skamligt att västvärlden accepterade en sån dränering. Men alltså så är det inte nu, utan nu ska man tvärtom säga det som en stor, någonting som vi har orsak att glädja oss åt. Men det, så är det inte, därför att de här länderna försvagas ytterligare. Och det, deras svårigheter att försörja sin egen befolkning, den sörja för den egna befolkningen försvagas ytterligare. Och det genererar ytterligare utflyttning. Så att jag kan avslutningsvis också nämna att, som en förklaring till den här stora utflyttningen, att jag pratade med en man från Kamerun i förrgår, som jag pratade med honom tidigare, och han berättade att Kamerun, som han kommer ifrån, var så år 1900 ungefär, så menade han att Kamerun hade en befolkning på cirka 2 miljoner. Och idag har Kamerun en befolkning på 20 miljoner. Så att det är alltså en väldigt snabb befolkningsökning. Och det förklarar också varför många därifrån, de söker sig, de börjar blicka norrut mot Europa, därför att många av de här länderna är så direkt överbefolkade. Och det skapar ett utflyttningstryck. Eller vad tror du?
Jo, i synnerhet om det är en statsminister som berättar att han har varit uppe i ett flygplan på mycket hög höjd och sett,
ja,
att här är utrymme här.
Ja,
här är ett territorium som kan fyllas upp med människor.
Ja, just det.
Ja.
Och det är territorierna, det går inte att bosätta sig ute på landsbygden i skog eller på betesmarker eller åker och tro att man kan bli försörjd när man befinner sig där, utan försörjningen finns i städer och tätorter.
Jo, det går genom att man skövlar skogen och betesmarkerna och odlingsmarken. Den ska skövlas och matjorden skyfflas bort, och sen ska det smällas upp höghus.
Ja, det är klart. Ja, då har det området ändrat karaktär.
Ja, då är naturen väckt därifrån.
Skövlad där, ja.
Ja, och då har väl Miljöpartiet nått sitt mål, kan man tänka.
Alltså Malmöområdet är ett mycket fint exempel på stadsexpansion, och den har vi inte sett slutet på ännu.
Jo, nej, det är ett fint exempel på Miljöpartiets politik i verkligheten.
Ja då, så ser det ut, ja.
Ja,
ja, men då tackar jag.
Ja, och önskar en glad midsommar, Bengt.
Ja, jag säger detsamma.
Ja, tack. Hej, hej.
Hej, hej.
Då tackar vi Bengt, som ville höra Johanssons Boogie Woogie Vals med Povel Ramel.
Från Harlem i New York.